Hur har skidsäsongen varit i år?
Ja, det kom ju mer snö nu än vad jag har gjort på hela vintern nästan. Men jag hann åka en hel del skidor ändå, tror jag. Fast ja, mest längd.
Men alltså, du åker längd alltså?
Jag åker både längd och utför. Men i år har det inte blivit så himla mycket utför. Jag är lite inne fortfarande på att jag ska åka kanske uppåt riksgränsen eller sånt där.
För att åka lite skidor
åka lite
i
mera.
sommar.
Ja, men typ. Ja, men till midsommar kan man ju,
Ja.
om det är bra. Det har kommit ganska mycket snö där nu nyligt, så att det kanske funkar. Jag är rätt pepp på det faktiskt. Men det är ju någonting när man är en medelålders man. Man blir ju mer och mer sportig, liksom.
Ja.
Till min stora förvåning. Jag har ju alltid sett liksom alla typer av fysisk aktivitet som ett hot mot kulturen.
Ett straff också.
Straff,
Jag har
tror
sett det som ett
tråkigt.
straff mot mig personligen.
Ja, så du har inte gett dig in i.
Nej, alltså jag gillar ju att åka utför, men det är länge sedan jag gjorde det, för det hängde så mycket ihop med barnen och alltså att man gjorde det med barnen och på lov och fjällen och sådär. Längdskidor däremot, det vägrar jag. Det är bara förknippat med fruktansvärt traumatiska barndomsminnen av att tvingas sega sig fram i något bakhalt i för trånga pjäxor och ramla och komma sist och äta frysta mackor och skalapelsiner. Men fy fan alltså.
Ja, men det går att komma över. Det går att kliva. Det går att ta ett kliv över traumorna och liksom gå vidare.
Det
Jag
kanske
lovar.
gör, alltså jag kan tycka att det ser härligt ut
Ja.
när jag ser andra som lägger upp bilder så här på ett skidspår och det är liksom nypreparerat och ser jättehärligt ut, kan jag tänka. Men därifrån till att ta steget själv, ja.
Sen är det den där impulsen som man måste bekämpa som medelålders man, är ju också att gå in i den här liksom teknologiska dimensionen av all typ av frisk sport. Att man börjar köpa funktionsplagg, olika klockor och telefoner och appar och
Men så kan du stå emot det då?
ja, det har
Kan
jag
du
faktiskt,
det?
ja, det har jag faktiskt lyckats hittills. Ja.
Så du åker i vadmalsbyxor och
Nej,
någon
det gör jag
gammal
inte. Nej,
anorak?
jag har praktiska kläder, men jag har inte gått in i det där liksom. Inte än i alla fall. Jag tror inte jag kommer göra det heller. Jag ska verkligen göra mitt bästa för att låta bli. Om du märker att jag går dit,
Då ska jag säga ifrån.
då säger du ifrån. Ja, det går ju liksom åt samma håll allting, känns det som. Eller det är så här, det startas ju inte särskilt mycket nya norrländska medier, utan det är snarare bara som att mediernas liksom närvaro i Norrland försvinner mer och mer varje gång. Varje gång det är en nyhet så är det ju i regel en negativ nyhet. Och den senaste negativa nyheten är ju att TV4 stänger ner lokalkontor även i Norrköping, Jönköping och vad var det nu?
Falun.
Falun, va? Men också i Sundsvall.
Det är några år sedan som de la ner sina lokala sändningar.
Ja.
De hade ju det ett tag, både morgon och kväll, nyhetssändningar som försvann. Men de behöll ju då reporterteam på platserna som då har levererat nyheter till TV4 Nyheterna. Så att, ja, nu försvinner de också.
Och vad det kommer betyda är väl just, alltså, tänker jag, att Sundsvall och Sundsvallsborna ännu mindre än tidigare får vara då en del av den vanliga mediebevakningen. Alltså om du sitter till exempel på en desk i Stockholm och sen så händer det någonting, en politisk händelse, eller det kommer ett slutbetänkande eller någon typ av proposition, och sen så ska den där bevakas på något sätt. Och då har man ju då tidigare kunnat ringa till Sundsvall och till det här reporterteamet, och så kan man säga till dem, åk ut till Birsta och fråga vanligt folk om hur de här förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår mot er. Och sen så får man då en slags närvaro i riksnyheterna av det där då. Förutom då bevakning av sånt som händer i Sundsvall. Och det där är ju ganska allvarligt, tycker jag.
Det är ju väldigt allvarligt. Dels, alltså man säger, vad som är kanske lite mindre allvarligt i det stora hela, det är ju att hela Sverigebilden påverkas ju för alla som tar del av nyheter. Mm. Att den blir snävare och mer storstadsfixerad, och det kan framstå som om landsbygden och småstäderna överhuvudtaget inte existerar. Men det som är farligt, och som du är inne på, det är ju att ju mindre folk känner igen sig i den bevakning som sker, desto mindre gemenskap och sammanhållning känner man ju med samhället och samhällsinstitutionerna. Och det är ju på riktigt allvarligt, för det påverkar ju folks förtroende för politiker, och det påverkar hur folk röstar.
Mm.
Och det är farligt, men det är så svårt också att peka ut ansvariga här. Det är klart, medierna har ett ansvar, men vilka är medierna? Medierna är ju, som TV4, det är ett Bonnier-företag.
Mm.
Är det deras ansvar att svenska folket ska ha en gemensam...
så länge de har ett sändningstillstånd som regleras av staten, så tycker jag att de borde ha det. Och det var ju faktiskt den förra regeringen tog ju bort det kravet i sändningstillståndet, och det var ju också därför TV4 helt plötsligt kunde lägga ner alla sina lokalstationer. Det var ju på grund av en förändring i sändningstillståndet. Så det är klart att ytterst så har ju staten, eller liksom riksdagen, de politiska partierna har ju ett ansvar för att det här ska ske också. Eftersom om man bara överlåter åt mediebolag att på marknadsmässiga grunder liksom bevaka olika delar av landet eller finnas i olika delar av landet, ja, då kommer de faktiskt nästan bara finnas i de förtätade delarna av Sverige.
Det är det jag menar, att man kan inte lägga ansvaret på de enskilda medieföretagen. Det handlar ju om politik.
Ja,
i ett större perspektiv.
Jo, det gör det. Men det finns ju mycket att säga om det här. Men en sak som jag kan känna att man ofta... Alltså, det här är ju en global trend. Och jag menar, i USA blev det här ytterst uppenbart liksom, efter valet av Trump. Som överraskade amerikanska medier på ett sätt som var närmast pinsamt. De kunde inte förstå, de hade inte tentaklerna ute, de förstod inte att det här skulle hända. Och i USA så har ju liksom den här tidningsdöden, den har ju gått mycket längre än i Sverige. Och det har ju förändrat hela arbetsmarknaden för medierna i USA. I och med att jobben i printmedia har försvunnit och sen flyttats över till webb, så har också jobben försvunnit från liksom de amerikanska delstaterna i mitten av USA och förlagts till kusterna. Därför det är där de här webbmediajobben finns. Och det här är en jättedramatisk, jättedrastisk förändring i USA. Därför att jag menar, printjobben måste ju finnas nära läsarna. Det är ju av naturliga skäl. Jag menar, driver man en lokaltidning i Fargo, North Dakota, så är det svårt att göra det någon annanstans. Men ägnar man sig åt webbmedier, så kan man ju, jag menar, då gör man ju det helst liksom i New York eller i Boston eller i Los Angeles eller San Francisco. Eller möjligtvis i Chicago. Det är ju ungefär de städerna där de här jobben finns idag. Och i Sverige så är det ju en enorm koncentration av journalister i Stockholm. Och det är ju pinsamt nog, så är det ju 10% av medlemmarna i Svenska Journalistförbundet bor ju på Södermalm. Mm. Och det där tycker jag är störande. Men det ger ju inte de här då... Samtidigt så är det ju så att det ger ju liksom inte Jimmy Åkesson och hans polare rätt heller riktigt. Därför att alltså public service-medierna till exempel och Dagens Nyheter och sådär, de gör ju så gott de kan. De vill ju liksom belysa olika sidor. Men vad det får för konsekvenser, det tror jag är att vi har en väldig massa journalister i Sverige som tror sig veta vad landsbygden är och vad som händer på landsbygden. För att de kanske kommer från landsbygden eller de har sommarställen.
Det ska väl ändå sägas. De flesta av de här Södermalmsborna är ju inflyttade från småstäder.
Ja. Men sen till syvende och sist så tror jag inte att de har en aning i alla fall. Och där tror jag att det finns en fara närmast i att vara en politiskt korrekt och liksom svinduktig och utbildad och rutinerad public service-journalist på Sveriges Radio eller Sveriges Television eller på DN eller Svenskan för den skull, som hela tiden vill väl. För det tror jag att de här amerikanska journalisterna som missade hela Trump-vågen, jag tror att de också är den typen av liksom noggranna, samhällstillvända, liksom politiskt korrekta journalister som vill göra rätt och ha närvaro.
Ja, och samtidigt det som jag kan förvåna mig lite grann, det är ju det här att vi vet ju om det här. Mm. Du och jag står och pratar om det nu. Vi känner till det. Ja. Alltså det pratas väldigt mycket om att vi behöver liksom mångfald. Och för att kunna skildra hela Sverige så måste vi kanske även ha journalister från hela Sverige någonstans. Det här var ju intressant också i senaste SOM-institutets undersökning, nationella undersökning, att det är färre och färre svenskar som känner delaktighet i det svenska samhället. Alltså man känner sig inte längre delaktig. Och ju längre ut från storstäderna man kommer, desto mindre delaktig känner man sig.
Och desto mindre förtroende för institutioner och för demokratin och för medierna.
Ja, och det är ju allvarligt och detta vet vi. Sen så tänker jag att det har blivit, när vi pratar mångfald, så har det på senare år också i den då politiskt korrekta mediebranschen blivit en slagsida där åt att mångfald skulle handla om att vi behöver personer av olika etnisk bakgrund. Mm. Det är jätteviktigt, men vi glömmer helt bort att vi kanske behöver personer också med olika social, ekonomisk bakgrund från olika delar av landet. Jag var faktiskt och pratade på en konferens om det här senast i förra veckan. Just hur hela journalistkåren, alltså samtidigt som Sverige är mer heterogent än någonsin, så är journalistkåren mer homogen än någonsin. Mm. Och det gäller ju även de journalister som jobbar ute i landet. Alltså även de journalister som jobbar ute på Mittmedias lokalredaktioner är ju i mycket, mycket högre grad stöpta i samma form än vad reportrarna var på de tidningarna för 30 år sedan. Därför att folk kom in från gatan, var springpojke, skrev ett sportreferat, jobbade sig upp och slutade som chefredaktör någonstans. Man kom från olika förhållanden. Idag så är det i stort sett... Det är för det första, det har blivit övervägande en stor majoritet kvinnor av de som utbildas till journalister. Man måste ha väldigt höga betyg, alltså det är duktiga flickor, ofta då från en medelklass, övre medelklass, som blir journalister. Mm. Det är ju också viktigt. Och då spelar det ingen roll vart man bor och verkar, så länge man hör till den gruppen.
Jag glömde bort ju, jag sa ju det att när det är en nyhet så är det alltid en negativ nyhet, men det finns ju en positiv nyhet, och det är ju att Dagens Nyheter bygger upp någon typ av frilansnätverk runt om i Sverige. Mm. Och de gick ut med en sajt och folk kunde anmäla intresse, och nu har de till och med gått ut med att de ska betala enligt Journalistförbundets frilansrekommendation, vilket ju nästan inga gör. Nej. Så att de här journalisterna skulle dessutom få vettigt betalt när de jobbar, ska ju sägas, därför de får ju inget grundarvode. Det finns ju liksom ingenting att luta sig på, utan det är ju enbart när den här centraldesken, så tolkar jag det, lägger ut jobb på respektive reporter som det händer. Och det här är nog ett sätt att, tror jag, jag tror att det här är utlöst av den panik som amerikanska medier drabbades av efter valet i USA. Och modellerat, tror jag, också utifrån liksom modeller som amerikanska medier har tagit fram. Sen, med det sagt, så är det ju så att om, säg då att du har ett frilansnätverk med 20 personer eller 25 personer runt om i landet, liksom geografiskt utspridda, som står på tå där och kan leverera in i det där systemet, så måste man ju ändå liksom veta vad man ska ha dem till. Man måste ju ha liksom någon slags slutmål, mer än att bara, eller också har själv bara närvaron är liksom ett självändamål. Jag vet inte riktigt liksom.
Det är jättesvårt att säga. Det är också svårt att säga när man inte vet vilka de här personerna är och så att säga vad de fyller upp resten av tiden med. Alltså, nej, vad är deras inriktning, vad har de för kontaktnät, för man kan ju också tänka sig att journalister ofta är ändå individuella och har liksom egna saker man brinner mer eller mindre för och så, mm, så det kan nog komma att se annorlunda ut, men man får väl hoppas att det finns någon tydligare tanke och,
ja, det kommer väl visa sig,
kriterier, ja, för det här,
ja.
Nej, men alltså det är jättebra, man kan till och med fundera på om det är så, alltså jag vet inte, men i flera år nu så har man ju varit himla orolig för någon slags utveckling mot mer populism och högerextremism och, mm, och det ser illa ut. Men om Trump blev på något sätt att han valdes den här ögonöppnaren som ändå gör att vi i Europa nu på olika nivåer och i olika sammanhang, både från medier, från politikerhåll, mm, institutioner, faktiskt ser allvarligt och på riktigt försöker åtgärda det här.
Ja, ingen kan ju längre säga att man inte vet vad som händer om man bara liksom skiter i allt. Det funkar ju inte. Så att jag menar,
det kan också vara ganska långt från snack till verkstad. Vi, ja, ser det, vi vet det, men det verkar som om man på olika sätt ändå faktiskt försöker göra någonting åt.
Ja, men hur? Det är väl det som är liksom, jag vet inte, jag har ändå ganska svårt att se liksom hur man vänder skutan liksom och får folk att, det blossar ju upp också liksom ständiga diskussioner om de här betalväggarna, eller det heter, vad är det, ja, ni kallar dem för på Mittmedia?
Det heter plus. Ja, plusmaterial.
Mm. Och det mesta är ju plusmaterial nu, inte bara i mitt mediekoncernen utan även på en massa andra lokala, ja, medier. Vilket ju har som avsida då att om du inte är vad det får för konsekvens helt enkelt är ju att du når de som du inte behöver nå med det materialet. Alltså, det vill säga, om det händer då om det händer någonting som är lätt att politisera, alltså till exempel någon typ av våldsbrott eller en våldtäkt eller någon ordningsstörning eller vad det nu kan vara, liksom, där man kan tänka sig att det är personer antingen med högerextrema åsikter eller liksom en etnisk grupp eller någonting sånt, alltså en händelse som överhuvudtaget bara kan politiseras på ett obehagligt sätt, så kanske du då idealiskt, om du är publicist, skulle vilja nå den här gruppen då informationsvägrare eller faktaresistenta med den här upplysningen om att det faktiskt inte var afghanska flyktingpojkar utan det var egentligen ett gäng från Nordiska motståndsrörelsen som sparkade ner en pensionär. Men då ligger det materialet då låst för alla som inte prenumererar, vilket gör att du inte når dem som du behöver nå med den informationen. Och det där kan jag också se som ett problem, samtidigt som jag givetvis då sympatiserar med mediebolagens behov av att ta betalt för sitt arbete, så kan jag ju se att det här lämnar ju fältet fritt för då alternativa medier som inte ligger bakom betalväggar eller som inte tar betalt för sin journalistik.
Självklart är det så, och jag kan, alltså jag jobbar ju i ett företag som tar betalt och jag är anställd och jag vill ju såklart ha min lön, mm, varje månad. Men jag har ändå väldigt svårt att tro att de betallösningar som vi har nu är lösningen. Därför att för att komma upp i volymer av intäkter motsvarande de man har fått av prenumerationer. Och här måste vi också hålla i huvudet då, att i takt med att liksom pappersupplagan minskar, så minskar även annonseringen, och de pengavolymerna kommer man inte heller upp i på nätet. Ja, sådär. Så har jag svårt att se att det finns underlag för alla lokaltidningar till exempel att göra det här till en lyckad modell. Sen så har jag hävdat i alla år att när människor betalar för en prenumererad tidning, det man betalar för är inte det journalistiska innehållet, utan man betalar för tryck och distribution och någon slags ritual och en vana. Du betalar för att få nyheterna paketerade och hemskickade. Och det har alltid varit annonsörer som har betalat, så att säga, journalistiken, medan prenumeranterna betalar tryck och distribution.
Mm.
Och när man då ska läsa nyheter på webben, så då tycker man ju, upplever man ju att man redan har betalat. Jag har betalat min hårdvara, jag betalar för mitt internet, för min uppkoppling. Ska du också betala för innehållet i det här extra? Och jag tror också att man måste, de flesta förstår att journalistik kostar, och jag tror också att de flesta är beredda att betala för det, men inte per tidning.
Ja, men jag tror också det, men problemet är att de som kan och är beredda att betala för det är kanske inte de som man primärt behöver nå i vissa lägen.
Jag tror att vi kan få många andra att betala också, för vi har väldigt många människor som betalar 100 spänn i månaden för Spotify, som betalar 100 spänn i månaden för Netflix, som betalar.
Så jag vet.
Får vi en sån lösning där du kan betala 100 spänn i månaden för att få tillgång till all svensk nyhetsjournalistik, då tror jag att de vi vill nå också skulle göra det.
Ja, fast det är inte så nu. Och det uppstår såna här situationen varje vecka i princip, där viktig information som skulle kunna stävja ryktespridning ligger bakom en betalvägg och därför inte kommer ut. Och där tycker jag kanske då att de publicister och ansvariga utgivare som lyssnar på vår podd kanske skulle ändå kunna tänka sig att om det uppstår ett sånt här läge, att det liksom är en typ av politiserad nyhet eller någonting som skapar ryktespridning, så kanske man skulle överväga att låsa upp den typen av material åtminstone tillfälligt. Och det kanske görs också.
Det tror jag faktiskt görs.
För det ironiska är ju att dina opinionstexter till exempel är ju ytterst sällan plusmärkta. Eller aldrig. Det där är ju ingenting som bara Mittmedia ägnar sig åt, utan det där är ju många tidningar som har en sån modell, till exempel där opinionsbildningen då behöver man inte betala för, mens nyhetsarbetet behöver man betala för. Och det där, det, med tanke på det som jag just sa om politiserade nyheter, så blir det där nästan etter värre skulle jag säga ibland. Men ja, svårt för dig att säga någonting om kanske.
Ja, men alltså jag kan ha en allmän uppfattning.
Ja.
Men jag kan säga att för mig personligen så är det viktigt för mig att mina texter inte är bakom betalvägg.
Mm.
För jag vill att de ska nå så många som möjligt, såklart.
Mm.
Sen hänger väl det här ihop med att just opinionstexter är lätta att få snurr på nätet. Alltså väldigt, väldigt många läsare till opinionstexter kommer in via sociala medier, via delningar, därför att det är tacksamt att dela.
Jo, det är ju så.
Och de drar trafik så.
Mm.
Medan nyheter, och särskilt på lokaltidningar då, i mycket högre omfattning är de här trogna läsarna som går in på st.nu för att de vill veta vad som har hänt i Sundsvall.
Mm.
På ett helt annat sätt. Och då kanske också blir lite mer benägna att betala för det nyhetsinnehållet.
Ja.
Sollefteå BB. Nej, vi tänker inte prata om Sollefteå. Vi har tjatat om Sollefteå BB Verkligen.
Händer det någonting där för övrigt?
Alltså, så här, ja, alltså det som
de
händer...
ockuperar, och de har nu ockuperat i över 100 dagar.
Ja, och de fortsätter att göra det enligt rullande schema. De håller modet uppe. Ja. De får ju diverse besök då av olika politiker då och då.
Och de skickar delegationer. De var ju träffade Sven-Erik Bucht, vet jag. Och sådär. Och sen så tror jag det var lite spänt just kring första majtågen, eller hur? Eftersom det här liksom skär genom socialdemokratin på ett sätt som är obehagligt.
Precis, och det, och nu börjar det ju bli... nu diskuterar man ju väldigt mycket hur det här kommer att påverka socialdemokratin i hela Ångermanland, eller liksom i Ådalen. Mm. Vad kommer att hända med den folk? De har ju varit traditionellt väldigt, väldigt starka. Men nu är ju många människor i både Sollefteå och Kramfors mycket besvikna och känner ju att de inte kan rösta på Socialdemokraterna längre. Mm. Då är frågan var de tar vägen. Ja. Så det finns ju en sån diskussion. Men vi kanske inte ska uppehålla oss vid den.
Vi har ju en joker i
ja,
leken.
Ja, men precis.
Som hela
vi tänkte
tiden.
Spela en låt.
Ja.
När någon släcker ljuset, tänder jag igen. När någon river huset, då hittar jag en vän. Tillsammans kan vi bygga upp varenda vägg och lägga över taket så allt blir bra igen. När någon kväver drömmar, suttar bort allt hopp, och någon bryter ner, där kan vi bygga upp. Tillsammans finns det styrka att se miraklets makt, och vi kan bli större än ord som någonsin sagt. Det finns ingen dag som är bättre.
Ja, vad ska vi säga om den där då? Det är ju alltså då Per Herrey, en av bröderna Herrey.
Den äldste brodern Herrey.
Ja, som av någon anledning som är lite dunkel har engagerat sig med själ och hjärta i BB-nedläggningen.
Kom det inte fram att han faktiskt har en syster som är född på det där BB-et?
Jo, och eller? Familjen, mormonfamiljen Herrey då, bodde ett år i Sollefteå och sånt där, när han var barn.
Mm.
60-talet måste det ha varit då. Han är väl ändå född på 60-talet.
Ja, men det kan ju också ha varit tidigt 70-tal eller någonting om han bodde där. Ja.
Och sen
på grund av det så har han nu engagerat sig.
Ja, och han brinner verkligen för... Och han är där, han är där varenda vecka och liksom, han skriver på den här Facebook: snart kommer jag upp och liksom, tänd facklorna, nu kommer jag.
Mm.
Och han har skrivit den här låten då, och så har han spelat in en video. Som,
den måste ni nästan gå in
och
titta
sevärd
på. Ja, ni måste titta på den, för att den är fascinerande.
Ja, och det är en jättekonstig, det är också en väldigt konstig kamplåt, för att dagen där allt blev bra. Jag menar, det, är så här, det är väl fint i och för sig med någon slags positiv kamplåt då, liksom som... Jag vet inte riktigt...
Ja, men nu ska vi ha klart för oss att det är Per Herrey som har gjort den här kamplåten. Och vilken musik känner vi Per Herrey genom sen tidigare? Vad hade vi kunnat väntat oss?
Jo, fast samtidigt är det lite underligt att hantera. Liksom, så här, nu ska jag skriva en kamplåt för BB i Sollefteå. Då skriver man så här, dagen där allt blev bra. Vad är det som händer den dagen? Är det BB-avdelningen öppnar igen den dagen då?
Mm.
Är det så?
Det är det som kommer att hända.
Ja.
Eftersom de ger inte upp.
Ja, men det är en otroligt...
Då måste de ha det här som en hägring, dagen då allt blir bra.
Det är en otroligt pretentiös video i alla fall.
Ja, verkligen.
Där befolkningen då, liksom människor liksom ansluter till det här fackeltåget och det slutar med att alla står ställda som ett stort hjärta. Och
det är en väldigt suggestiv inledning också, ja. Alltså som ett förspel innan låten börjar, som... Ja. Jag vet inte vad vi ska associera till. Det är krigsstämning verkligen. Domedagsstämning.
Det är ju lite svårt det här också, därför att jag menar, och vi har ju som sagt, vi har ju pratat om det här väldigt mycket tidigare, och du är ju för den här Men vi har ju diskuterat det här i alla fall, och varför det här händer och så. Det är väl inget, alltså vi tycker väl inte att det är en önskvärd utveckling, någon av oss, men vi har försökt sätta den i kontext i alla fall. Och det är väl så att mängder av människor i Ådalen tycker att Per Rey nu är liksom en hjälte och liksom en slagerstjärna i gyllene skor som liksom flyger in och ordnar fackeltåg och allsång och liksom eldar på massorna.
Jo, men och så blir det ju, för det spelar ingen roll, men brinner man väldigt, väldigt mycket för en fråga som är extremt viktig för en, och det kommer in en person, hur otippad och oväntad, det är nästan så att ju mer oväntad person som plötsligt engageras, ja, i en sak, desto mer till sig blir man ju, för att den här människan av, ja, alla faktiskt ser hur...
Men nog borde det ha liksom... Nog borde de vara värda en bättre låt.
Men de har väl en... Har inte Stefan Sundström också gjort en låt?
Ja, det har han kanske gjort. Den borde vi förstås leta upp.
Han är ju också engagerad, och han kanske... Det har vi också nämnt. Att han har ett kanske lite mer... Han har åtminstone en tydlig nutida koppling till Ådalen.
Ja, precis. Man hade ju kunnat tänka sig ett slags samarbete mellan Stefan Sundström, Per Rey. Det hade kunnat läka många, många sår i svensk musikliv med ett sånt samarbete.
Ja, även i svensk politik.
Mot dagen där allt blev bra.
Hur som helst, det är inget vidare, måste jag säga. Men vi har också hittat en annan märklig kamplåt.
För Norrland.
Ja, och den är ju inte liksom då, den är inte särskilt specifik, utan det är bara en slags allmän kamplåt.
I Norrland har vi ett Indien. Det var Axel Oxenstiernas ord när han talade om att kolonisera, om att våldta moder jord. Trots att det är 400 år sedan så ser tänket likadant ut, och den här exploateringen ledd av regeringen verkar inte ha något slut. Det är vi som är Northern Indians, vi går i våra fäders spår. Som är Northern Indians, det är samma kamp nu som då. Skogen, älvarna och malmen.
Och det här är alltså någon slags det är någon duo från Piteå, tror jag. Så mycket har jag lyckats luska ut.
Lite anonymt så här.
De heter Northern Indians, och den här låten heter också Northern Indians, och de sjunger om sig själva att de är the Northern Indians. Och den här texten är ju lite så här, den är jobbig för mig, måste jag säga, för att det känns på något sätt som att jag har någon slags skuld i detta.
Med din Axel Oxenstierna som
att det är lite som att den här texten,
det var du som började.
Den här texten är lite grann som ett nedkortat föredrag av mig som jag höll för 4 år sedan kanske.
Din bok som låt.
Ja, min bok som, eller liksom typ så här baksidestexten på min bok. Pressmeddelandet av min bok. som låt. Det är ingen dålig låt. Det är väl
det är inte en väldigt bra låt heller.
Nej, men jag tycker den är bättre än Per Rey. Om man ska vikta dem så tycker jag väl kanske att det här är 3+ och Per Rey är liksom en överkorsad geting.
Ja, men sen är ju den här rolig, men den kommer ju inte att göra ett dugg för någon slags kamp.
Nej, men det finns ju ett gäng sådana här band också. Det finns ju här glesbygden som sjunger såna här låtar också. Och så det finns ju någon slags norrländsk liksom kamp, vilja, kamp, tradition så där, som har vaknat till liv lite grann. Och jag tycker ju på sätt och vis så tycker jag väl att det är väl bra att man gör låtar om liksom koloniseringen av Norrland. Men det är ju liksom, jag vet inte var, men det, jag kanske inte är målgruppen heller riktigt.
Nej. Nej, alltså
men de är nog min målgrupp då.
Jag är ju väldigt öppen för yttrandefrihet. Nej, men alltså det är väl kul att det finns folk som jag låtar om precis allting, även om Norrland och även om koloniseringen av Norrland. Mm. Sen vet jag inte, som sagt, den här fick inte mig att känna så mycket åt något håll liksom. Det var väl lite småkul liksom så.
Ja, de har ju gjort en video också som de har spelat in i en tagning där de...
Ett par hipsters som är ute och går liksom vid något timmertravar.
Ja, de går längs någon körväg liksom, på något hygge och snavar sig fram där. Och, alltså, det är väldigt fint. Jag känner att jag blir någon slags... nu när vi pratar om det, jag tycker inte om den här rollen som jag får. Jag känner mig lite grann som någon slags tonårspappa som har sett allt och hört allt på något sätt.
Jaha, så nu ska du... Ja, okej.
Okay, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår
att
precis.
Det blir lite så här som att jag tycker det är bra, men jag känner ändå någon slags så här behov av att distansera mig. Jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Och jag tänker också att de som tycker om låten kanske blir ledsna om inte jag tycker om den. Jag vet inte.
Ja, fast den här låten gillar vi. Alltså, vi tycker inte illa om den.
Nej.
Den är mer bara... Jaha.
Mm. Ja.
Lite så.
Ja,
alltså, tycker jag då. Men man kanske ska lyssna på den flera gånger.
Ja.
Den kanske kommer att bli en riktig liksom roadtrip-hit.
Mm. Ja, vi är ju ganska sporadiska med podden nu. Vi körde ju en jäkla räcka i höstas, vintras där. Då spottade vi ur oss typ en podd i veckan under en period.
Ja, vi var lite intensiva.
Ja, och sen har vi inte riktigt haft tid. Och det är ju lite så här. Men det är därför vi har ett sån himla bra lösning på det. För de som ändå vill stötta den här podden, så har vi ett konto på patreon.com/Norrlandspodden där man kan gå in då och bli avsnittsdonator. Och då dras det bara pengar när vi släpper ett avsnitt. Så att när vi inte släpper avsnitt så behöver man faktiskt inte betala för det.
Nej, så det är tryggt och bra på det sättet. Och i början var det ju någon som kände sig lite orolig för att vi skulle liksom släppa 3 avsnitt i veckan eller något sånt där. Men det kommer inte att hända.
Nej.
Så ni behöver inte vara oroliga för det.
Utan
det ska bli liksom...
snarare en ganska sporadisk framtid till mötes den här podden, tror jag. Men,
vi är ju jätteglada för att det finns folk som faktiskt gillar oss och vill stötta oss.
Ja.
Och för er som ännu inte gör det men känner att ni gärna vill ha mer av Norrlandspodden, så gå in på patreon.com/Norrlandspodden.
Ja, det är ju ändå ett incitament för oss. Måste man säga. Det känns lite som att vi har något slags media-meta-tema på den här podden, utan att vi tänkte på det riktigt. Men jag kommer nu med ytterligare en grej som jag har stött på. Och det är en serie som ligger på Barnkanalen som heter Gäst i spenaten. Har du sett den?
Nej, jag har inte gjort det.
Det är då, det måste ju sägas först och främst att den har ingen Norrlandsanknytning, men den har en slags landsbygdsanknytning då som väl kan uppfattas som generell, som vi kan prata om. Och konceptet är i alla fall följande. Det är ett par som heter Tor och Johanna Och de har då tidigare varit entreprenörer i någon slags ekokonfektionsbransch och haft affär på Manhattan och i Stockholm. Och de har hoppat av det här ekorrhjulet och nu bor de i någon slags kollektivby i Sörmland. Och de har varken dusch eller toalett eller rinnande vatten.
De har ingen elektricitet. Eller har de det?
El tror jag att de har faktiskt. Men de har inte telefon, dator, surfplattor. Och barnen har inte telefoner. De har aldrig haft.
Liksom. Och det låter så här sektvarning.
Och de har mycket, det är mycket linnekläder. Är det, liksom, och, det, och lite andligt på något sätt. Så där, och lite långsamt.
Ull.
Det är lite ull och linne.
Ull och linne.
Och linne och lite sådär. Och göra saker själv och så. Och i det här programmet då så gästas de liksom på ett veckoslut eller en helg av olika kända svenskar med barn. Som då ska få liksom veta hur det är på landet.
Oj!
Ja, och då är de här personerna är ju som då hämtade från liksom, jag vet inte... De är ju som, det är ju som att man har tagit det där uppslaget i Hänt i veckan med den där premiären på Lejonkungen. Det är liksom typ de familjerna. Det är Martin Melin, kändispolisen med barn. Det är Josefin Crawford, känd för ingen vet längre vem, varför hon är känd. Hon var känd och nu är hon känd för att hon var känd och med barn. Det är Arga snickaren med barn. Och det är Tilde Fröling med barn och inte minst den gamla nakenfotografen Bingo Rimér med barn. Och då lämnar då sin urbana tillvaro för att tillbringa en helg då på det här hippietorpet 40 minuter från Stockholms innerstad.
Okay.
Där de får hjälpa till med att
Men är det så här då alltså att de kommer dit och blir helt wow och oj och vad hemskt och hur kan ni le? Alltså hur,
lite så är det.
Det blir väldigt exotifierande och, ja, väldigt extremt kontrasterande.
Ja.
Ja, men är det bra då?
Nej, det är outhärdligt. Verkligen.
Men det är Barnkanalen alltså.
Ja, det är Barnkanalen. Och det leder ju så jävla fel. Jag kan verkligen tycka att det här är så kontraproduktivt. Liksom, för att det här handlar ju inte alls om att vara gäst i spenaten eller gäst på landet eller få veta hur det är på landet. Utan det här handlar ju helt enkelt bara om ett gäng kändisar som hälsar på någon annan typ halvkändisfamilj. Och som har gjort väldigt udda livsval. Och det har ju ingenting med. Det har ju ingenting med landsbygd eller liksom.
Men är det sånt public service ska ägna sig åt då, tycker du?
Ja, det kan man väl göra, men det är ju lite felpaketerat liksom. Och med tanke på hur lite som görs av det här slaget liksom, och hur liten inblick, om man då tänker sig liksom Barnkanalens tittare. Och vi har ju då en situation då 85% av Sveriges befolkning och inklusive barn bor i städer. Så att de flesta som tittar är ju då olika stadsbarn eller stadsfamiljer som tittar på detta. Och under förespeglingen
men det bidrar att de... ju mer till att skaffa en väldigt, väldigt skev bild av hur det är att leva på landsbygden.
Ja,
eller
exakt,
eller det framgår det på något sätt i programmet för tittarna att det här är extremt. Så här, det är inga normala människor på landsbygden som lever så här, utan det här är verkligen
Jag tycker inte man sätter den referensen riktigt. Jag tycker att det beskrivs i början att de har hoppat av sitt liksom det som många skulle betrakta som ett drömliv, det vill säga som entreprenörer på Manhattan, för att göra det här istället. Men jag tycker inte det framgår att deras livsval liksom är väldigt ovanliga i en lantlig kontext.
Nej.
För det är det ju verkligen. Mm. Jag skulle väl säga att egentligen att deras livsval att ha det på det där sättet mer motsvarar någon slags väldigt urban övre medelklass miljöpartistdröm om landsbygden. Alltså så som många vill leva sina sommardagar. Det här är ju också inspelat under några väldigt vackra sommardagar, så att det är liksom så här, det är väldigt krispigt och grönt och motljus och liksom och väldigt härligt så där liksom. Så man får ju verkligen inte, man får ju verkligen inte veta någonting om avigsidorna med att ha utedass och bära vattenhinkar och inte liksom ha en ordentlig uppvärmning under, låt oss säga, februari i den här serien. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är så dystert att man hamnar här nu med det där. Jag vet inte, du, känner du dig peppad att titta?
Nej, alltså jag känner mig peppad att titta. Alltså peppad att titta för att jag vill se vad det är. Men det låter ju spontant som du berättade som ett helt fruktansvärt program. Men jag kan titta på det, kanske vi kan återkomma.
Ja,
när jag
det.
Har sett ett par avsnitt.
Ja, gör det, snäll.
För nu känner jag så här. Vi har ju en del lyssnare som faktiskt ger oss ganska rolig och varierande feedback. Och det här tycker jag är lite kul. Vi har då en person, hej Lars,
ja.
Säger vi, Lars Abrahamsson, som har lyssnat i kapp. Alltså som en ny lyssnare som har suttit nu bara under några veckor och lyssnat i kapp alla avsnitt som det verkar.
Ja.
Och eftersom då han har lyssnat så har han kommenterat.
Ja. Och hittat och, fel också.
Precis, han korrigerar lite grann och han har liksom lite input och frågor. Vi kan inte ta upp allting, men det är ett par saker då som han nämner som jag tycker kan vara värda att plocka upp. Hans första kommentar det är att han blir lite tjurig för att han tycker att vi inte pratar om Norrbotten. Och då har han nog lyssnat också när vi pratar ett väldigt tidigt avsnitt om våra liksom smultronställen och fina ställen att åka på semester. Och, och så pratar vi om att det finns fin skärgård i Gävle och Sundsvall och sådär. Men han tycker vi glömmer då Lule, Kalix och den norra skärgården.
Mm.
Jag ska väl först apropå på det säga att av alla landskap i Norrland så har jag nog varit minst i Norrbotten. Jag känner att jag har ganska bra koll på Lappland, Västerbotten, Jämtland, Hälsingland, här i Dalen, Medelpad. Inte så mycket Norrbotten. Så det påverkar såklart. Men jag kan också berätta faktiskt en liten fin anekdot om just Luleå skärgården.
Får höra.
Det var för några år sedan så var jag i Storforsen. I Älvsbyn ligger det. Och faktiskt på Twitter så såg jag att en bekant befann sig i sitt sommarställe i Luleå skärgård. Och sa, men kom över och säg hej. Det är några mil emellan. Jag vet exakt, det är ett par timmars bilväg i alla fall.
Ja, det beror på var det, vilken enda av skärgården.
Ja, men, precis.
Det är inte nära i alla fall.
Nej, men jag tog i alla fall bilen och körde till Luleå och ut på landet, ut vid kusten. Och där, det var liksom en sommarkväll, ganska nära midsommar. De satte mig i en liten motorbåt, körde rakt ut på havet. Till en liten kobbe. Alltså en väldigt liten kobbe. Den var lika liten som det här rummet vi står i nu. Alltså som
ett vanligt rum.
Ja, ja. Där de hade byggt som en liksom liten veranda med bord, som en altan liksom, med stor bord och stolar. Så där låg vi till och så klättrade vi upp där och satt oss och blev bjudna på stekt abborre och potatis och gräddfil och tittade på sommarnatten. Ja, och sen bilade vi tillbaks till Älvsbyn sent på natten. Och det var jättefint. Det är ju inte heller, skulle jag säga, så här jättestor skillnad på... Alltså skärgård är ju skärgård. Den påminner om varann ganska mycket i Luleå som i Sundsvall och sådär. Det Luleå och Kalix skärgården har, som ingen annan skärgård har, det är ju riktigt ljusa sommarnätter.
Verkligen. Ja, solen går ju i princip inte ner. Jag har inget att skylla på där. Jag ändå, jag vet inte om jag har berättat om det tidigare, men jag bodde ju en hel sommar i Luleå. Sommaren 92 tror jag. Då hade jag ett jobb på Sveriges Radio. Så då bodde jag i Luleå från, kan det ha varit, från typ så här första maj till sista september eller något sånt där. Hade något långt vikariat där och gjorde ett förmiddagsprogram med P3. Och då hade jag, då jobbade jag, sände jag liksom varje dag måndag till fredag på förmiddagen. Men jag hade ändå ganska mycket fritid, och så helgerna, och så kände jag inte särskilt mycket folk, så jag åkte omkring där i min gamla bil och tittade på saker och även på skärgården, som är jättefin. Så att jag ber om ursäkt, Lars, för detta, att vi glömde bort denna skärgård, men nu har vi tagit igen det. Vi kan också flagga för faktiskt att Teg Publishing, som ger ut den här podden, som är utgivare av podden, de har ett vistelsestipendium i en stuga i Ryssbält. Om man går in på Teg Publishings hemsida så kan man ansöka en gång om året om att få bo i den här stugan i Ryssbält en vecka om året för att jobba, om man till exempel vill skriva låtar eller skriva en bok eller jobba med någonting eller vad det nu är. Så kan man skicka en ansökan. Det finns även lite olika perks där. Jag tror att det ingår någon ryggsäck och kanske
en tygkasse som det står Norrland på.
Kanske det. Kanske till exempel något särskilt norrländskt bryggkaffe. Nej, kokkaffe. Mm. Och sådär. Det är ganska flott. Mm. Så att det kan man kolla upp om man vill.
Om någon vill göra en kampskiva för Norrland.
Mm. Ja, precis.
Så kan ni passa på och bra inspiration.
Ja, det är, ja, precis. Med tanke på kvaliteten på övriga kampsånger så vore det ju tacknämligt.
Mm. Lars har lite fler grejer. Ja. Vi ska inte som sagt dra alla, men han säger här att vi pratade om varumärken. 2014, ja. Det är 3 år sedan. Och så berättar han, vilket ju vi då hade missat, eller i alla fall inte nämnde, att Jock då, som är ett så här klassiskt norrländskt varumärke, faktiskt från början producerades av Norrmejerier.
Mm.
Och att bären kom från Överkalix, som man använder då för att göra de här bärdryckerna. Men 2013, det är alltså strax innan vi börjar podda, så sålde Norrmejeriet Jock-varumärket till något som heter Trensums Food AB, som har tagit över då sen dess. Men det är alltså är det från början en produkt från Norrmejeriet.
Flott, men nu är det säkert inte bär från Överkalix då, med andra ord.
Utan bären komma från vart som helst.
Billigare bär från någon annan del av världen kanske.
En sista grej som Lars påpekar här, det är när vi har pratat om filmer.
Ja.
Vilket vi gör ibland, och framförallt hur i de flesta spelfilmer eller tv-serier eller vad det är, så exotifieras Norrland. Alltså vi har pratat om Jägarna till exempel. Ja, så här.
Ja.
Så säger han att vi hade i alla fall tur med vädret utspelas i Norrland, och där exotiseras ingenting.
Nej. Det kanske också har att göra med att det liksom är en så humoristisk film från början. Att det liksom är. Men är det en husvagnsresa?
Precis,
eller
det handlar
då
om en husvagnssemester. Och det är ju då och Kjell Sundvall som har regisserat. Men det jag vill säga
allting
att jag har inte.
Fel.
Ja, allt går fel. Det är, liksom, det är lite så här snubbelhumor. Och, ja, de bråkar och skriker och det är jobbigt. Så här. Men varför jag tror. Nej, de exotifierar inte. Och kanske är det därför man inte ens tänker på att det är Norrland. För jag tänker också att det är en film som är inspelad så att den skulle kunna utspelas i vart som helst i Sverige.
Mm.
Det är en familj på husvagnssemester, och de är ju inte norrlänningar. Och det är de det handlar om.
Det var innan den regionaliserade filmpolitiken som liksom krävde lokal närvaro och lokaltypiska element för att gå in och bekosta.
Nu var det faktiskt SVT Norrbotten som stod bakom den här produktionen enligt Wikipedia.
Ja, de hade nog inte sådana krav. Men det kan man ju tänka sig att de hade. Alltså, SVT hade ju en ganska stor produktion av så kallad allmän tv och film runt om i alla sina olika distrikt. Det var ju liksom Växjö, Falun och Sundsvall och och Luleå. Alltså, det gjordes ju en massa. Och då tror jag inte alls att det fanns ett sånt krav på att bara för att det gjordes där så skulle det liksom lyfta fram det lokala.
Sen gjordes ju den här 79. Och sen vet jag inte heller vad man menar med att lyfta fram det lokala. För att jag har ju aldrig uppfattat att den utspelar sig i Norrland. Men det är ju kanske också för att jag är så van vid vid miljöer, alltså tallskogen eller alltså nu har jag inga direkta minnesbilder, men det, att det är möjligt att, men det är precis, det är möjligt att en skåning som ser den filmen direkt tänker att det här är Norrland.
Mm.
För det har jag aldrig gjort, men det
är det Claire Wikholm som spelar mamman eller?
Ja.
Och typ Ingvar Hidvall eller?
Nej.
Helge Skog.
Nej. Det är någon.
Jag har inte sett den på typ 20 år tror jag. Jag undrar om den är rolig. Jag vet inte. Kan ha åldrats illa.
Det gjordes en, Skoglund.
Just det, så var det. Det gjordes en uppföljning tror jag.
Ja, det gjorde.
Nu slog det mig att jag har blandat ihop Rolf Skoglund och Helge Skog.
Ja.
Och jag har gjort det när jag har mött en av dem. Men nu minns jag inte vem av dem. Men jag tror att jag mötte. Kan ha varit så att jag mötte Helge Skog och trodde att det var Rolf Skoglund.
Jobbigt.
Pinsamt.
Det är
slog
pinsamt.
Det mig nu. Jag hade trott att det var samma person.
Jag vet inte ens om det här är, men alltså han står ju då beskriven på Wikipedia.
Men nu, jag ser honom framför mig nu, ja. Så här röd i ansiktet och upphetsad.
Han är mest känd för sin roll som den stressade pappan Gösta i Sundvalls film. Vi hade i alla fall tur med det.
Den har ju också den här husvagns liksom nostalgin. Det kanske vi har pratat om också, men det här med husvagnssemestrar som är som en slags svunnen svensk kultur.
Ja, men det är väl också allmän svenskt att åka på husvagnssemester. Ja. Som sagt, jag tror men det intressanta då som den här lyssnaren Lars påpekade, just att den exotifierar inte. Det kanske är tydligt att det är i Norrland. För en person som inte kommer därifrån. Men man gör ingen grej av det därför att en husvagnssemester är en husvagnssemester var den än utspelas, så att säga. Mm.
Ja, men det var i alla fall bra. Jag tycker kul att någon tar sig an vår podd och lyssnar igenom hela podden.
Mm.
Det var bra.
Vi tycker jättemycket om faktiskt att få såna små kommentarer och inspel och tips. Och vi finns ju på, man kan följa oss på Facebook, Norrlandspodden, där man även kan skicka meddelanden. Och på Twitter kan man följa oss på, eller mig, Sofia, som heter Mymlan på Twitter. Mm. Och använda hashtaggen Norrlandspodd.
Ja. Ska vi, det där lät som en avrundning. Ska vi sluta där för idag?
Ja, hej då.
Hej.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.